Känner mig tom.
Känner mig tom.
Nu är det slut.
Ja, men alltså nu är det liksom ett år kvar.
Jag vet. Och tänk om de tar en paus nu för att de har fått så mycket kritik.
Nej, det får de inte göra.
Nej.
Då får du ringa in tant Anita och tant
Anna. Det enda jag kollar på tv. Så jag kommer att stämma dem om de lägger ner.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkomna till Lille Döda Speciale, kan man säga.
Nej, det är gifta vid första
utgången. Det är Zizi, Mackefaj, Kaka Nella Bocca. Ja, det var en del bajs ögat den här säsongen.
Den metaforen som vi oftast använder här.
Ja, det är omtumlande, men vi måste ju ändå säga en eloge till SVT, det har varit sensationale television.
Jag förstår att man har varit svett i klipperian.
Klipperian har fått OB dygnet runt. Klipperian är på hälsohem nu.
Jag förstår också att terapeuterna nästan börjar gråta där.
Mm.
Att det var mycket stress som släppte för dem också. Det var inte bara härliga känslor. Men okej, okay. Vi måste ju summera säcken. Detta har hänt.
När vi satt på trappan och skulle dricka bubbel så kände jag liksom att det gjorde så ont i mig för att jag kände mig så tom. Och jag hade liksom skojat om det innan liksom vigseln. Att ja, men är det någonting som inte lär vara ett problem så är det ju att prata med varandra. Jag kände mig bara så som att jag inte hade en enda fråga liksom.
Jag tycker liksom, de andra kan jag på något sätt förstå att jag var lite hiten och dit med de här paren. Men att matcha ihop denna starka, kan man säga 1800-tals bonmora med stil.
Du får ju sluta smäda.
Nej, men jag säger det med respekt, men jag känner igen henne från så här. Jag tänker att hon är en liksom light-version av Selma Lagerlöf och icke-lesbisk.
Ja, men hon är ju liksom från en annan tid.
Ja.
Det är som att hon har kapslats och flugit in i framtiden och ska då matchas ihop med en woke-man.
Ja, det är den oroliga adelsmannen från Skär. Med oklar liksom könsidentitet. Eller inte könsidentitet, men kanske.
Nej, men han är en dandy. Han är en klassisk dandy.
Ja. Ingen superstark attraktionskraft. Och det som jag tycker faktiskt är allra taskigast, det är att redan innan måste han under oändliga liksom såna här självskattningstest liksom erkänt sin rädsla för att ett, bli övergiven och två, bli bortvald. Och han fick ju liksom, alla hans rädslor besannades ju i första avsnittet. med råke.
Ja, alltså det var ju som att så här, kasta in honom till vargarna.
Vargarna? Nej, det var värre.
Märta Fenrisulven.
Nej, men alltså så här, jag kan tycka också så här, att å ena sidan och sen å andra sidan den här obefogade kritiken att vi kvinnor har varit så här, först då man inte att det är en TV-serie hon ska vara med i. Vi har ju själv förvandlats till liksom frigida 1700-talskärringar.
Ja, fast jag tycker fortfarande att det är så relevant för ett program som vars premiss är att man ska gifta sig med någon i TV. Då får man ju säga så här, jag vill inte gifta mig med honom om jag vill dumpa honom här och nu.
Jo,
men blir en runaway bride.
Fast då känner jag lite så här, då har man ju ingen självinsikt överhuvudtaget.
Nej, men det har hon ju inte. Hon har ju beställt en man som hon inte vill ha. En postordersman.
Jo, men
det ser liksom haft en man i byrålådan eller en dildo. Men blir väl lycklig utav det sällskapet.
Jo, men någonstans under alla de här testen måste det ju ändå blivit tydligt för de här psykologerna att säga wow wow wow, don't go there. Är man på en tjejmiddag eller är man på en drink eller är man på en arbetsplats och träffar Märta, då gillar man ju henne, men man vet så här backar vi, här kan vi gå fram. Det är ingen jag skulle slänga in liksom, jag skulle aldrig slänga in den typen av kvinna i en TV-produktion om jag inte var ute efter just det som hänt.
Nej, men saken är den att jag tror ju hela tiden att Märta och Axel var reserver i och med att Bodil och Hans backade. Så att de var aldrig liksom den där toppmatchningen från början. Men de fick ju liksom sätta på TV-filtret och bli det. Eftersom det inte fanns något alternativt par.
Ja, de var de två som man snabbt kunde få in.
Ja.
Mm. Men de gjorde ju också hela säsongen.
Ja, men gud ja. Men det var väl så för... Var det inte någon annan reservispar som också gjorde det hela säsongen?
Var det backa gräva?
Nej, det var inte backa gräva. Det känner ändå att det är utrett liksom, den toxiska kvinnliga typen och den nya liksom, woke-mannen till fördärvet. Så vi behöver liksom inte gå in.
Nej, men det var...
tacka dem. Ja, fantastiskt.
Det var en helt ny bergmansk...
Jag trodde aldrig att det skulle bli så här. Alltså det har varit så mörkt.
Ja, det är riktigt mörkt. Men tack vare Martin har det också varit riktigt ljust.
Ja, tack vare Martin. Vi återkommer till honom om en liten stund. För vi har ju nämligen fått en alldeles exklusiv intervju med en av våra favoritdeltagare. Du kan väl inte sticka under stol med.
Nej, det ska vi aldrig göra. Så vi försöker hela tiden hitta olika charterresor där vi snabbt kan stoppa in honom och åka iväg med honom.
Och vi får också fundera på att han har jobbat som
charterguide
i 5 år. Såklart han har.
Men å andra sidan så man kände ju väldigt mycket sympati. Det kändes som att man lärde känna deltagarna det här året bättre än man kanske har gjort innan.
Jag tycker realityn har varit faktiskt fantastisk. Man har byggt det här, jätteduktiga redaktörer, stor eloge till teamet som har varit liksom bakom det här och gjort det här. Alltså det är verkligen, man har sett karaktärer på ett helt nytt sätt. Och jag tycker också att nu efter x antal säsonger som börjar så här utkristallisera de här typerna. Kommer du ihåg Årstaparet? Du vet, de där som jogga och bodde i Årsta.
Just det.
Och liksom har nu bebis och alltihopa, tror jag. De var ju väldigt påminnande om just Jonas och Louise. Det var ju liksom en copy-paste.
Ja, det var det. Det var det.
Persona.
Och då tänker jag, är det människor, alltså är det den paren som svenska befolkningen består av till i alla fall 85%?
Ja, alltså det där är ju vad jag skulle säga Svensson.
Ja, att det är så här, det kanske inte behöver vara den största passionen i världshistorien. Det blir attraktionskraft, man vill ligga, man vill ha en bebis. Alltså så här, hur höga krav kan man ställa?
Det som var liksom skillnaden, om jag skulle säga så här, om man nu skulle sätta liksom Årsta Runner Team eller Tacoparet, för det är ju samma liksom, egentligen persona som bara löper genom säsong för säsong. Som är skillnaden på Louise och Jonas, det är att Jonas är en grubblare. Han har rätt dålig självkänsla. Han är väldigt resultatinriktad i alla sina samtalsämnen, situationer. Han analyserar allting, kanske en gång för mycket. Han träffar många gånger fel i analysen. Han är säkert jättebra på det här i sitt jobb, då saker och ting är mycket mer konkret. Men på det privata planet, när han analyserar sig själv, så ser han sig själv från ett inifrån perspektiv istället för ett utifrån perspektiv. Vilket han hela tiden slår runt sin axel. Louise som söker kärleken så desperat söker hela tiden bekräftelse i lyckan. Och varje gång hon inte får bekräftelse i lyckan så blir hon osäker. Och de här blir ju väldigt liksom känsliga för att de är ju sjukt fragila.
Vad?
Jag vill gärna att vi släpper Skara helt och hållet nu.
Ja, fast jag vill inte heller att du gör avkall på något som du verkligen vill göra. Alltså vill du verkligen göra det? Men då får du ta ansvar för det och säga att jag ringer, då ringer jag pappa och ser upp det här.
Liksom. Mm. Nej, men jag fattar det.
Ja. Det men känns ju som att du vill åka dit och gör vi inte det så får jag dåligt samvete nu.
Men jag, den kan vi släppa. Den kan, jag försöker inte göra någon sån offergrej här och att det ska vara ett dåligt samvete. Utan jag ser objektivt på den här situationen och det är jag som har varit velig liksom. Jag vill att du ska träffa min familj, det är det viktiga liksom. Så att de skulle få se hur jag har haft det.
Grundförutsättning för att det här paret ska hålla är att de är på båda superbra humör exakt hela tiden. En PMS senare och det är kört liksom.
Det är liksom inget par som, de tror att de tar livet med en klackspark, men liksom det är en sylvass klack som går ner i myllan direkt.
Exakt.
Alltså de är så, det känns som att de båda är så super high sensitive.
Ja.
Att de går in i en känsla och sen är liksom livet över nästan. Mm. Det är liksom, svärtan kommer så snabbt och man tittar runt och man ser en taco och man ser liksom en liten balkong och man ser liksom två härliga vältränade människor och jag förstår inte riktigt, vad hittar de svärtan?
Nej, det är det som är så konstigt, för de är så jävla fragila, så de är som små sparvar som sitter och skakar hela tiden. Och så, men hur har det gått för dem, vet du det?
Ja, ja, det Jonas vill inte.
Nej,
de först ville de ju i programmet och sen var de ihop ett halvår till och sen tog det liksom, så gjorde de slut och sen försökte de igen och sen kände Jonas att det var för mycket olikheter liksom, mellan dem. Men en annan sak...
Hur har det gått för Märta och Axel?
De har ju varit med liksom, i några radioprogram och sagt att det finns som no hard feelings, men... båda har ju dejtat igen, men ingen har liksom någon partner, men Axel har ju sagt det att just det som han var livrädd för hände ju också.
Ja.
Att han blev bortvald. Liksom. Mm. Och det är ju det han säger, att han är van vid relationer. Och sen så, jag måste säga så här, you got balls man.
Mm.
Han går in liksom med den rädslan och går ändå in i det här programmet. Alltså det kräver så mycket mod, så jag känner så här, det är klart att det påverkar otroligt mycket åt det ena eller andra hållet att det var med i en sån här tv-serie. Men det som hände med både Louise och Jonas, att Jonas var ju väldigt velig, för han har kanske aldrig varit i en längre relation. Det märker man ju själv om man träffar män som kanske inte haft så många relationer, att det är så här, ja, whatever floats your boat. De är liksom, de hakar på, bara ingen liksom blir ledsen och hit och dit. Så det framställs ju lite med Jonas att han har liksom, gud, han kan aldrig bestämma sig, han har så svårt, men du har ju liksom 9 av 10 män.
Ja, men också så här, grundläggande så här, relationserfarenhet. Kommer ihåg när jag började dejta Joel och liksom hans idéer om relationer, det var så här, det är liksom som någon som har suttit och skrivit ihop en egen saga. Alltså han har ingen aning.
Nej.
Fast han förstår inte att alla andra ser det. Ja. Liksom. Och hans idé om relationer var så otroligt högtravande och liksom jättemärkliga teorier om saker och ting. Och jag satt ju fnissa för mig själv på kammaren och tänkte såhär, jaja gubben, vi får väl se.
Ja, men om du då hade varit någon med lika lite relationserfarenhet, då hade ju ni varit liksom klapp och klang. Ja, som är såhär, slog varandra med batong i huvudet och bara såhär, gjorde det där ont? Och sen hade det inte lett till någonstans.
Nej. Alltså jag tror grunden att vi ens höll ihop var på grund av att jag har relationserfarenhet och att så här, man är van med olika situationer och står ut med olika scenarion. Men har man inte det, så är det inte så konstigt att det går åt helvete.
Sen är det också någonting som nästan sker varje säsong i det första ögonkastet. Det är att en kvinna blir väldigt hatad.
Förra gången var det Susanna.
Precis, men jag kan faktiskt inte jämföra Susanna och Märta, för Susanna, alltså backa grävan. Det var inget fel på honom. Hon försökte inte ens.
Nej, men hon, jag skulle säga, Susannas problem var ju att hon var ju så otroligt färgad utav den här, vad ska jag kalla det för, nyfeminismen som är jävligt opportunistisk, väldigt vit cis-kvinnaperspektiv. Alltså väldigt mycket så här, gå in i varenda sakfråga och analysera liksom.
Men jag tänker, om man skulle bli sårad för alla liksom, för de grejerna grävan sa, då skulle man ju vara tvungen att sitta hemma typ med dropp och Valium dygnet runt. Alltså, ja, så
blanda sig med övriga samhället. Hon bodde ju också ute i skogen i 12, precis som Bodil.
Mm. Det är sant.
korpkvinnan. Klarar inte av liksom, ja, och klarar inte av liksom samhällets krav. Och då tänker jag lite med så här Anna Björklunds nya bok som jag pratade om, den här kvinnomanualen. Där erkände hon öppet att hon klarade liksom inte av de kraven. Att vara snygg, ha sexuellt kapital, vara smart. Vara liksom, vad ska man säga, som...
En Sex and the City-kvinna.
Ja, precis. Hon klarade inte det. Hon gifte sig med fulingen, den smarta fulingen som hon kallar honom. Fick snabbt 3 barn och tyckte helt plötsligt att hon fick ett värde och kunde börja leverera.
Mm.
Jag kan känna igen mig där. Inte för att jag skulle vilja bo i ett torp ute i skogen. Men... Därför tycker jag egentligen att Bodil och Hans är, tycker jag, den mest intressanta relationen. Och hon, Bodil, är den som varit mest sårbar och verkligen försökt.
Fast här har vi ett jättedilemma. För Hans är inte smart.
Det är hon.
Han vill då göra henne på bra humör i sista avsnittet. Genom att kolla på Madagaskar.
Han är så jävla glad jämt.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it.
Roligt. Ja, men det är roligt att kolla på med barnen. Men han är ju ett förvuxet barn.
Han ser och det också blev... ut som en karaktär i Madagaskar.
Det blir väldigt tydligt att många män har fastnat någonstans där män borde gå vidare.
Mm, verkligen.
Vet du vad jag tror det handlar om? Att de har... haft ett bra, liksom, de har haft en bra period någonstans i livet mellan 9 och 19. Och sen kom verkligheten och det klarar de inte av. Så de är kvar på Madagaskar.
Precis.
Mm. Madagaskarmannen.
Mm.
För att liksom, hans hela tiden, han var ju sårad som ett barn så fort hon försökte förklara hur hon kände.
Ja, och det här var ju liksom, han vill, det som är problemet är att han har ju då, jag upplevde honom som väldigt reflekterande i första avsnittet där han hade gått och pratat med sina ex och försökt få reda på
manlig.
Ja, exakt. Och var så här, han har tagit det här på allvar, han vill liksom göra en utredning utav sig själv, alltså så här, som en brottsmålsutredning, så här, var gick det fel, var begicks brottet, liksom, hur gick det åt helvete. Men det han inte har reflekterat över som är det grundläggande, det är att han inte klarar av konflikt.
Nej, inte för 5 öre.
Nej, och vi måste ju bara ändå prata om sådana situationer.
Hörru, det hände något i natt.
Jo.
Vill du prata om det på en gång?
Jo, men det kan vi göra. Det kan vi göra. Det...
Först så måste jag säga att jag ber om ursäkt.
Hans gick upp i lägenheten. Jag har ingen nyckel ännu, så han sa att jag skulle ringa honom när jag var klar. Så nu har jag suttit och ringt på gatan i en kvart i alla fall.
Nej, men, jag vet inte, kan vi ens det utan en sån här plastkräks?
Jag tror ju inte på att han sånt. Jag tror att han ville ha henne där. Jag tror att han tycker då... att i och med att han då själv är så rädd för konflikten.
Mm.
Och då blir det att de pratar i plattityder.
Mm.
För att han är så rädd att gå in där. Och hon är så rädd att gå in där. Hon är mycket mer allvarsam och djuptänkande än honom. Och han vill inte åt djupet. Han vill att det ska bubbla på. Mm. Precis som han säger. Mm. Att man vill ligga i sängen och ha ett flöde. Och det ska klaffa. Liksom. Det ska inte hacka så mycket som det gör. Och allt det där. Det är ju liksom en väldigt, vad ska jag kalla för, enkel och glättig relation. Jag kommer ihåg några så här one night stands eller liksom några sommarkatter som jag har släpat hem som man har haft någon vecka eller två. Liksom att man är så här bubblig och fnissig och det ligger och skrattar och tjoar och kimmar. Men så fort man ska ner på det där verkliga, då fanns det ingenting där.
Nej, jag tänker bara på den här serien Lust om 4 medelålders kvinnor där Anja Lundqvist börjar ligga med sin PT.
Just det.
I början är man så här, men gud vilken schablonbild, han ska sätta på en överallt och han kommer dit och så ner en snubbe och han blir så svartsjuk, han blir så kärlekänt så här, han ritar av när han liksom någonstans, så i alla fall att man ser vad man får, han är så här, det här är det du kommer få.
Mm.
Och this is the package liksom. Men jag tror många män idag har en syn av sig själva som liksom, ja, men ganska mogna män som har kommit en bit på väg. Det är kvinnorna, du vet, de har inte riktigt fattat hur bra de är. Och sen när det verkligen gäller, när man vill gå ner lite djupare eller liksom hitta en annan dimension, då blir de blinda, för de fattar inte, de tycker redan att de är där.
Ja, men och det är det här som är problemet med experimentet. I och med att du lajvar vardagen direkt, som vi snart kommer att prata med Mingel-Martin om. Mm. Då har du ju liksom... Då kommer du in i svärtan direkt. Mm. Och det klarar du ju. Det är inte så många som pallar med det trycket.
Nej.
För det är rätt svårt. Och de enda egentligen i programserien som gör är ju Louise och Jonas.
Mm.
Som är liksom Svensson, precis som Tacoparet och precis som liksom Årstaparet. Mm. Som har inga problem att så här adaptera sig till vardagen. En kille som så här känner att han inte liksom vill egentligen komma i kontakt med de här svåra känslorna så tidigt. Det går inte. Det Nej. Blir syntax error. Och liksom... Mm. Bodil då, som har först refuserat honom och sen vill ha honom, och när hon börjar visa framsteg liksom och ta det lite längre och ändå försöka prata.
Men under terapin så fick jag hjälp av Fredrik liksom och formulera tankar och känslor, och då jag tyckte han svarade väldigt fint på det. Planen är att jag flyttar in hos Hans istället, eftersom han då inte mådde bra.
Men så blir det liksom fel dialogen, de blir artiga istället för att de är reflekterande, då tappar liksom Hans intresset.
Mm.
Och här blir han penalisten, tror jag.
Mm.
Jag tror hela den här jag somnade situationen är en penalistgrej.
Jag tänker att man kan ju somna till, men det är väldigt få män som ett, inte har druckit 16 bärs, två, inte väger 200 kilo och har liksom sanapel, vad heter det. Alltså man vaknar ju till efter ett tag.
Jaja.
Man somnar, så vaknar man till. Nej, jag håller verkligen med. Det var en riktigt risig ursäkt bara.
Ja.
Och det är ändå en episk bild när den så här vältränade hästtjejen bara tar upp en gash.
Ja.
Och tände. Jag var så här, men vad hände nu SVT? Var liksom, nu var alla så trötta vid sista klippningen här. Jag tycker att det där är så episkt. Att så här, när inget annat hjälper, då tar jag en sig.
Ja, men det där var ju också en otrolig rebellisk protest.
Mm.
Du kan bara tänka dig hur mycket Hans hatar att hon tar en festsig ibland.
Mm.
Att det är liksom i hans PT-värld där han går och tränar varje dag. Och han har också gillat henne på grund av premissen att hon också är en träningstjej.
Mm.
Att hon tar en sig, det är ju liksom en rebellhandling.
Ja. Jag umgås med en del par där den ena parten typ gör slut om den andra säger att den ska ta en partysig.
Ja, det är, men jag vet också.
Nej, det är en sån rabiat känsla. Så jag känner samma sak där. Vänta nu, är det här paritet eller att en människa vill ta en partygash? Det är liksom, det är som du säger, det är så här en sista rebellisk handling på något sätt. Men jag kände väldigt mycket för Bodil, liksom sista avsnittet. Jag kände så här, okej, hon försöker, hon flyttar hem till honom. Och det här är, tycker jag, en ganska så här klassisk känsla för det samhället vi lever i. Att när man väl visar sin sårbarhet och försöker och anpassa sig som kvinnor har gjort i alla tider, men kanske på ett nytt sätt, så blir man ghostad.
Men det
den
här
är tung alltså.
Ja, fast det här är det som är intressant. För att han säger att det är ett problem att du bor där, om du bara hade bott när...
Precis.
Alltså han har lagt upp liksom massa liksom rökridor.
Det är alltid kvinnornas fel ändå.
För att så här ska det till. Så då, hon bara säger plötsligt möter honom. Han vill egentligen inte det.
Nej.
Han vill absolut inte att hon ska flytta in. Han vill inte det. Bara schampoflaskorna på golvet.
Då trodde jag liksom att då kan man ställa det på golvet. Och när jag kom tillbaka hade han placerat alla mina schampoflaskor på golvbrunnen. Så att det var som ett litet monument på golvbrunnen. Och jag stod där och tittade bara, och sen så kom han och sa att så du kan inte ställa, det går inte, du kan inte ställa dina schampoflaskor på golvet i duschen. För att då blir det fuktskador i duschen på golvet. Och jag var så ställd så att jag sa bara, okej, okay. Ja.
Att han liksom inte vill att hon ska vara där. Nej. Allt det han säger är ju att hon så här kommer in i hans revir och ställer till det.
Mm. Jag börjar undra mycket över den moderna mannen. Då kanske vi inte ska ta liksom min klass där det liksom finns typ bubblor och champagne och hus för 50 mil och sådär, där det fortfarande är en klassfråga att kvinnor och män ska vara som de alltid har varit. Men vi tar liksom, vi tar en Svensson-mannen då, with a little twist. Det är fasen om de vill ha familj och fru egentligen. Jag tror de vill ligga lite och få lite kärlek och få lite bekräftelse, och sen liksom vill de kolla på sin golf eller liksom pula på där hemma. Jag tror att de är ganska nöjda med det.
Gud ja, jag skulle säga, jag tror att de flesta män inte vill reflektera känslor. Och här blir ju en konflikt i att de tvingas in i att reflektera känslor hela tiden. Och det är inte så många som är bekväma med det.
Du själv har suttit i parterapi med din snubbe idag.
Ja, alla snubbar som jag har varit med.
Jag vet, med mitt ex och exet innan. Och Joel, liksom, de tycker inte det är jättehärligt.
Och jag tänker så här, innan fanns
känns ju... Känns lika med problem.
Ja, verkligen. Känns lika med problem. Och det kollektiva kravet som har funnits innan Gud dog i Sverige. Och kristendomen liksom fick någon... annan sorts roll, också ghostad, Gud ghostade oss, då var det ett samhällstryck, alltså, du ska försörja dina familj och barn, du ska se till att de har det bra.
Det man var ju en drönare,
ja,
en praktisk
precis. Och person. Det var ju ångestframkallande, vilket gjorde att mannen då tog sig liksom sitt krökeri, eller ja, vad de nu är på med. Jag förstår att det var ångestframkallande, men nu när det kravet inte finns längre, då kan man ju ganska lätt göra sig av med den här ångesten.
Ja, men...
lägga över på kvinnan eller dra.
Ja, men kanske har vi liksom, alltså, det kanske finns en anledning varför vårt samhälle på ett sätt ser ut som det gör, för att det har varit så tydlig rollfördelning, och det är egentligen inte baserat på några så här sociala koder, utan snarare på så här, det här är du kapabel till. Fast vi har liksom bara slagit runt vår egen axel och tänkt att det var för mycket. Mm. Och liksom ska försöka, jag vet, hur många män vet inte du som har varit deprimerad efter en föräldraledighet?
Ja.
Nej, men för de har inte...
Har de ens varit föräldraledighet?
Ja, men de har inte i sig att liksom ta hand om känslor. Det är familjens domän tillhör kvinnan för att vi är utvecklade känslomässigt.
Men de är inte intresserade av det som sipprar.
Nej.
De är inte intresserade av det. De vill att det ska kunna gå att ta på.
Ja, men det
de
vill
ha ett objekt.
Konkret.
Precis.
Det ska vara resultatbaserat. Det ska gå att lösa. Om det inte går att lösa. Likadant när jag har överhört mäns diskussioner. Att det så här, kommer någon och säger, hur är läget? Jo, men det var ju sådär. Varför då? Och så ska de liksom lösa problemet direkt. Istället för att säga så här,
jag kan vara i det lite.
Jag vill bara liksom prata för att jag mår så här. Det går liksom inte.
Nej.
Det är för abstrakt. Det är okonkret. Då blir de oroliga och osäkra. Jag vet inte vad de ska göra med den här informationen.
Nu ser vi till att grabben får gå ut och kröka lite.
Det är en lösning på problemet.
Det är det jag tänker med varenda svensexa, är ju en lösning på problemet.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okej, men vad är det mest minnesvärda under den här säsongen, tycker du? Jag tänkte på att en stor skillnad, tycker jag, är varför jag älskade Taco Part så mycket. Om man jämför då med Louise och Jonas, är ju att de inte tog sig själva på så stort allvar. De hittade en liten buss som de gjorde om. De tyckte att det var kul. Jaha, de verkar älska att vi gillar taco. De var lite så här Mandelmans light.
Ja, men de var liksom frivilliga goofisar.
Ja!
De tyckte men det som Louise och Jonas var, det var ju så här, vi vill inte bli tacoparet. Att
precis.
Att de jobbade emot det där. Mm. Det får det.
Och då finns det till slut liksom inget skratt på något sätt kvar. Och då känner jag så här, det är en sak också som jag tycker har försvunnit i det moderna parbildandet. Det är hemligheten. Den ska inte finnas längre. Utan man ska väldigt snabbt säga var man har varit med horor, eller om man liksom har hållit på att dö i någon hjärnsysta. Ja, det är som att man måste få det man kunde bekänna för Gud innan på kammaren efter liksom 3 shotter. Det måste direkt till partnern. Det kanske inte är partnerns roll att ta det direkt. Nej. Det är som att hela liksom det där lite edgy, sexiga som det ligger i när man har lite hemligheter för andra, man inte riktigt känner varandra, det försvinner ju helt eftersom de direkt ska in i vardagen.
Ja, men precis. Sen får jag bara en känsla för att man har varit liksom lite onödigt ärliga med varandra. Mm, jag kommer ihåg att jag hade en kille som jag så här berättade. Jag tänkte så här, hur funkar ärlighet? Vilket man funderar på när man är 20 någonting. Jo, men det kanske är att jag berättar vilka jag legat
med. De där 200 på den där lappen som jag skrev på fylla för 3 veckor sedan med Ann. Ja, vill du se den? Ja.
Det var ingen bra idé. Kan jag inte rekommendera någon.
Nej, men det är någonting. Jag, mitt ex, vi skulle också ligga och så här, var lite fulla, låg på en madrass på golvet, skulle vara lite romantiskt. Så skulle vi berätta om våra bästa sexupplevelser. Vi var så fria och ärliga med honom. Hatisk i månader efteråt. Nej, men det är någonting som säger nej, don't go there.
Nej. Sluta.
Jag vill inte veta.
Nej, håll käften.
Helt intresserad. Sluta. Av allt.
Analysera, ja. Sluta berätta. Sluta.
Det är vi nu. Ja. Ghosta din det som har varit. Det kan du ghosta.
Men hur har det gått för Bodil och Hans efteråt?
Nej, men det som hände var ju att han helt plötsligt dumpade henne efter att hon hade varit utlåst en hel natt. Då kom hon in och han sa så här, som sagt, istället för så här, gud förlåt, eller hur gör vi nu? Så tyckte han så här, gud vad skönt, nu gör jag slut. Så där stod hon liksom som en 14-årig fia Lotta på ridläger och så här, fick hämta sin tandborste och åka hem.
Mm.
Förstår mig rätt nu, men det hade typ varit skönt att kunna säga att du är dum i huvudet, du är otrevlig. Men jag kan inte säga någonting, jag kan inte säga att det är något med dig som jag stör mig på eller något som är dåligt med dig. Men jag tycker bara inte att det flyter. Ja, men det här gemensamma finns inte riktigt. Det gör inte det. Och jag blir fett ledsen att säga det här, men jag tycker det är skitjobbigt.
Och vad har hänt efter programmet?
Nej, ingenting. Och hon har ju sagt att säga, men jag var ju... Jag ville ju försöka, jag var ju intresserad. Men hon ligger på någon grekisk ö nu.
Mm.
Och solar och försöker hålla sig borta från rampljuset. Nej, det... Hon, Bodil ville ju försöka. Och liksom... Men... Och det som... töntigast i hela serien när Hans återkommer till att säga, om hon säger att jag gör en olycklig, varför ska vi då vara ihop? Ja, men det säger man väl liksom...
Men då slutar man så jävla såra.
Ja, män idag tar allt personligt.
Men,
vad man än säger.
Vad fan är grejen?
Ja, men berätta, varför känner du så? För det kanske är någonting som jag kan tänka på nu när vi är ett par. Nej. Och hon är ändå olycklig. Vad ska vi då vara ihop? IQ-fiskmås.
Alla kommer move it, move it.
Men det här ställer ju min tes i första avsnittet. Att IQ är överskattat. Uh-huh. Vi måste ringa till någon eller professor. Vilken median är den perfekta IQ-nano? För det där var ju för lite IQ.
Ja, men,
det blir inte heller bra.
Omärt och Axel för mycket IQ.
Ja.
Nej, men det är inget bra. Det är den fragila generationen. Du vet den här gamla, det låter för kaspig, men det finns ju relevans i den. Att just nu har ju IQ-punkterna gått ner sju.
Från 70-talet. Vi 70-talister är ju vi har ju pikat. Nu börjar det gå ner på ja, grund precis, av skärmar och skit.
Ja, men det räcker ju att kolla på alla liksom, docusåper, alla Paradise Hotel och Ex on the Beach och sådär. Men då har det gått ner för att så här, tydligen så är den här fragila liksom, hjärnan som egentligen då skapar och bygger och kreerar alltså samhällsarkitekterna. De ska stå i balans med liksom arbetarna, det vill säga bondehjärnan eller vad man ska kalla det från förr i tiden.
Den rationella.
Ja, men är det en obalans då, det vill säga är det för mycket bondementalitet eller för mycket hög intellektualitet, då mår samhället rätt dåligt. Då är det mycket psykisk ohälsa, det finns inte den här balansen. Så helt plötsligt så är det liksom att så här, 70-talisterna möter då bönderna och det funkar inte.
Men jag läste en intressant artikel om det här om dagen, att det just var 70-talisterna, att det var då vi pikade. Det fanns någon blandning av den nya teknologin och det gamla bondemyllan, rationella liksom. Det fanns fortfarande moral. Jag kommer ihåg att skolka för mig på gymnasiet, det var ändå ett tufft beslut, att man gick upp på NK som drack slattar och rökte. Det var ändå så här, liksom med mask nästan. Mycket av moralen tycker jag har försvunnit de 20 senaste åren.
Ja, men det hänger också upp i sociala medier.
Såklart. Så att, ja, 107,5, är det en median som är bra?
Man kanske faktiskt ska, jag vill faktiskt säga till kompis till mig som är psykolog, ska inte hänga ut hen. Hen sa i alla fall att man kanske ska ha IQ-krav på samhället. Så att så här, alla personer ska faktiskt inte kanske göra allting. Har du för låg IQ, då kanske du ska utsätta dig för vissa situationer. För mycket komplexitet hänger ihop med att det finns en IQ-brist eller för hög IQ och så vidare. Liksom. Så det går both ways.
Det jag tänker, ett litet tips till coacherna till nästa år är bara så här, ta bara de snyggaste jävlarna ni ser. Bunta ihop dem bara. Så får ni lite pipperi. Det finns ingen som liksom kan komma någon vart på 4 veckor ändå. Nej, det är verkligen så här, de första 4 veckorna så här, han var snygg, han luktade gott, vi pippade.
Men nu måste vi ändå prata om våra gulliga små kafferepsgummor och familjsbringar.
Ja.
Var det du sa som bevingade förra veckan? Jag ser ju framför mig Frusiluskan.
Mm.
I en liten blommig kopp som är alldeles för liten. Med sånt där litet handtag, du vet, som man inte får in pekfingret i.
Mm. Och mycket ordning och reda med floret på hatten och klänningen som ska ligga rätt. Och...
Inga pressväxter som hamnar fel där.
Nej, och tar mycket personligt också, samtidigt som man tänker mycket på andra.
Precis.
Jag måste ändå säga att det var en väldigt bra liknelse. För även Prusseluskan... kunde ju på något, när hon fick, det här är Pippi Långstrump då, den elaka dubbade tanten från socialen. Ja, så roligt. Tänkte idag så här, okej, vi fick några millar från tyska FSFI. Så nu måste alla liksom, nu måste vi dubba typ hälften av rollerna från Tyskland.
Det är jätteroligt.
Det förstör jag också mycket av intrycket nu när man har blivit äldre. Men hon, Prusseluskan då, barnhemstanten från socialen som ville vara god och placera alla barn hos fosterföräldrar, även Pippi. Hon levde ju upp när hon fick en liten kram från ett barn. Och hon var inte liksom helt omöjlig. Och så ser jag ju också på Jonas att liksom långt där under de här liksom ihopvikta gammeldags 40-talskalsongerna så finns det någon som blir förlöst.
Gud ja.
Men det kanske inte var Mingel Martin som kunde göra det.
Nej, men någonting hände ju. Han väckte ju i alla fall någonting. Måste vi ändå säga. Och jag är ändå så här fascinerad av den här resan som det här paret har gjort på olika sätt. Mingel Martin är ju väldigt mycket som Mingel Martin är.
Ah.
Han är ju en glad skit. Mm. Och en glad skit, det får man nästan inte vara i ett sånt noir-program.
Nej.
Som djupt i första omkastet den här säsongen har varit.
Men det var ju inte så mycket svärta och smärta. Det var
jag
ju mer...
Jag älskar den referensen, men the only gay in the village.
Ja, jag satt och tänkte att jag orkar inte dra hela den där referensen. Det här är alltså Little Britain. Ja,
alla har hört det 2000 gånger.
Jo, jag vet, men det är ju ändå intressant just det här. För så är ju Jonas, att han vill ju vara speciell och unik. Och så träffade han någon som inte liksom tyckte att det var så speciellt unikt att vara bög. Utan det var ju hans 63 andra polare också som han nu skulle liksom gå ut på krogen med.
Precis.
Och det här blev ju ett stigma.
Ja, alltså jag har aldrig varit med om en sån straight gay person.
Nej, mycket sällan skådat i alla fall.
Jag har några såna gay kompisar som bara egentligen hänger med andra straighta.
Fast de har ju ändå gått utanför... den strita normen, de är väl ändå på så här schlagerfest, ligger på Mykonos. Alltså han hade ju inte varit utanför, kändes det som, sitt liksom svensson kontext.
Nej, absolut inte. Alltså han var ju unik i sitt gäng för att han var gay.
Ja.
Det var så han stack ut. Han var liksom kingen av Örebro.
Mm.
Och ambitionen att vara med i programmet var säkert att fortsätta behålla platsen som kingen i Örebro, fast nu med en liten crowd.
Jag tycker ändå, som vi pratade om innan, att Jonas nu, han har ju träffat någon efter gifte första ögonkastet. Han har aldrig varit kär, han lever sönder bananliv, han jobbar som marknadschef på Ica,
ja.
I en liten småstad. Han använde ju det, han var egentligen den smartaste av dem alla.
Ja, han använde sitt liksom småstadskapital,
ja,
för att bli liksom kungen av småstad.
Ja.
Det är genialt.
Och det hade man inte, det såg man ju inte i början av säsongen.
Verkligen inte.
Mm.
Men när kommer då spin-offen, tänker jag, med alla kompisar? Kan vi prata om Jonas kompis i Sverige tröja och vikingahjälm hela tiden? Vi måste lyssna på det här deepandet.
Men visst, man vill inte vara tillsammans med en kopia av sig själv. Det var inte så sjukt roligt.
Nej.
Fasen ska man tänka? Det är sjukt svårt.
Ja. Jo.
Jo, men, är ju Spritman.
Jag vet.
107 IQ.
Men han framstod ju som the genius i sitt gäng. Egentligen är ju Martin, om man tar bort liksom bögfägringen och den moderna omgivningen, så är egentligen han den som är mest rationell och kvar i den gamla svenska myllan. Nej, nu får du sluta sura. Nu gör vi så här. Nu har vi lite roligt. Nu går vi på logen. Nu tar vi oss en sväng om. Nu hänglar vi lite. Nu tar vi oss en liten kröken. Alltså han är egentligen den som för handlingen framåt utan att så här fastna i odjupa, djupa samtal. För det är inte det som är samtidens största problem. Att man har all den här kunskapen, man tror att man kan omvandla den i praktiken. Men man är inte tillräckligt mogen eller smart för att liksom ändra teorin till praktik. Och då blir det syntax error.
Nej, men ja.
För då fastnar man i krig för att båda tycker så här: det är jag som är smart, men det är jag som är smart, det är jag som är liksom den känslomässiga, det är jag som är det, och sen blir det bara så här.
Vilken intellektuell utmaning. Jo, men kommer du ihåg det enda bråket i hela förra säsongen typ med tacoparet? Det var ju på den här midsommaraftonen när de spelade Björn Rosenström. Och den här polaren. Det är också en king i polaren.
Ja, det är sant. Alltså,
det är
mycket sant.
Kingar på det. Vi ser spinnar som alla kingar på polaren.
Kingen. I mean. Landar grabbar, höll i er versen. Pilla in en frilla och förstå att ni är kungar ikväll. Gamla bena, ni är sena. Vad fan är en aftershave? Och var är min brylkräm? Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trompeten känns så len mellan. Ja, vi ska inte hålla er på halster längre, kära vänner. Här kommer då vår fullskaliga intervju med Martin, som då får analysera läget tillsammans med oss. Varsågod Martin, scenen är din.
Men tjena, hur är läget?
Mycket, mycket bra. Och med dig är det som vanligt jättebra, hör jag.
Ja, men det måste jag väl ändå säga, vad fan.
Har du några dåliga dagar?
Men det har jag, men jag döljer dem väl. Men jag är nog ganska grundglad, får man nog säga.
Det märks. Det är ingen som har missat just den detaljen i programmet. Vi kör liksom kall intervju rakt in. Så här saxas det ingenting. Nu kör vi.
Ja, men du, KBK.
Men Martin, vet du vad jag tänkte? Det finns ju människor som har väldigt bra så här godnattröster, som så här Henrik Ståhl, som har så här sova med Henrik och sådär. Du borde ha vakna med Märdan, för man blir verkligen väldigt glad av att höra din röst.
Ja, men vad härligt, vad härligt. Jag skulle säga att jag har en sån sovröst.
Nej.
Men, ja, men vad härligt, vad härligt.
Men jag måste bara, vi måste börja från början, känner jag lite så här, att vad hade du för idé om programmet innan du gick in i huset? Vad kommer du ifrån liksom innan? Har du varit i någon liksom relation eller varit singel i evighet liksom?
Alltså en kombo, jag har varit singel i evighet, men jag har också varit förlovad i typ 3,5 år och haft förhållande och så. Så att jag har väl varit med om både det ena och det andra, så att säga. Och har väl egentligen alltid, alltså länge varit så här, redo att träffa någon, men redo att träffa den rätte. Alltså lite som Louise pratade i något avsnitt när hon frågade sin Jonas typ om han var kär i kärleken eller om han var kär i, blev kär i en person. Det identifierar nog jag att så här, jag blir inte kär särskilt ofta, men blir jag det, då blir jag liksom jävligt kär. Men sen är jag också en glad singel däremellan, om man säger så.
Ja, vi förstår vad du menar. Men när din förra relation tog slut, vad berodde det på? Dåligt sexliv, tristess, att han gjorde slut. Varför tog din förra relation slut?
Alltså det här är 156 år sedan också, men det var för att han var, eller är, han levde fortfarande, men 7 år äldre än jag, och jag var då ganska ung liksom, och ville liksom upptäcka världen, och vi bodde i Nyköping, det är inte världens största ställe på jorden.
Nej.
Och, så det var egentligen olikheterna i så här, vårt sätt vi ville leva då. Så då gjorde jag slut och åkte till England. Och sen blev jag reseledare i 5 år. Så jag hade något avsnitt av att ni ville ha mig som reseledare. Det har jag spetskunskap i.
Otroligt roligt. Vi måste styra upp några resa med dig, det känner jag. Ja. Det skulle ju våra lyssnare älska också.
Klubb 43.
Det var inga hard feelings, utan det var bara att vi var i olika platser i livet.
Men vad fick du att söka då?
Ja, men det var ju det här att jag är ju, hur jäkla nätverk jag är när jag både på jobb och privat och liksom har stor umgängesrätt och allt vad det kan vara. Så har jag liksom det här klassiska dejtforumet alla 2022 aldrig varit liksom min grej. Jag är så här, gå på 74 dejter och träffar man den 75, det är mannen i mitt liv liksom. Det funkar inte riktigt för mig. Eller har inte funkat historiskt, det kanske är det jag ska börja med nu då. Men jag liksom tycker att mina så här, har jag en ledig tisdag kväll, då bokar jag upp en kompis som jag inte har träffat på länge, eller en så här random car någonstans. Det är lite den inställning jag har haft. Men så vill jag ju samtidigt träffa någon. Jag fattar att ingen kommer att knacka på min dörr liksom. Så då tänkte jag, det här formatet är ju rätt lockande. För alltså, det går ganska fort i mitt liv och sådär. Och då känner jag liksom att vad fan, här måste jag ge en månad. Och det kanske är exakt vad som behövs. Så att jag får stanna upp lite grann och sådär. Gå på liksom, stöpar och hinder, men ändå inte ge mig så.
Ja, men jag förstår. Men vad var det du sökte för partner? På vilken typ av kriterier?
Ja, och det var faktiskt så det började. Alltså jag tänkte inte att nu ska jag vara med i det här programmet. Utan jag hörde talas om att den här ansökningsprocessen var så jäkla intressant. Att man fick liksom analysera lite själv. Vad söker man faktiskt? Alltså jag var ju så flummig i det där. Jag bara, åh, jag tycker typ att den är så här energi är så jäkla härlig. Du vet, så här, när man har mött någon som bara, fan, den här personen, vi klickar så himla bra energimässigt. Men om personen är mörkhårig eller blond eller så, det har inte varit lika viktigt för mig. Sen så har jag insett att jag är ytligare än vad jag trodde. Men det ska vara en kombo. Och jag tror att det är därför typ Tinder och sånt inte har funkat för mig. För att jag kan liksom inte titta på en bild och bli liksom hänförd. Så jag måste se liksom någon energi och kanske något så här humor eller liksom något sånt. Och då sökte jag, och då fick jag analysera lite grann, vad är det jag faktiskt söker och vad är det jag inte söker. Så det var, de lurade mig i programmet. Nej, det gjorde de inte, men du vet där, man gick vidare till nästa steg hela tiden, och då blev jag så himla nyfiken. Och så helt plötsligt in de frågan om man skulle gifta sig, och då kunde man ju verkligen inte tacka mig.
Nej, just det, såklart. Men vad kände du då när du träffade Jonas första gången?
Alltså jag hade ju massa olika scenarier innan där. Tänk om det är typ så här, men fotomodell sen från Paris liksom, och så skulle jag ställa mig då så här, vad ska jag ha hos mig och så vidare. Till att där, gud, det här får jag jobba på energierna. Och någonting mitt emellan så här, att man inte hade vänster på stan. Du vet, man hade, det var ganska, alltså, jag är sällan nervös, men att gå in på det där bröllopsdagen, det var fan utanför comfort zone, kan jag säga.
Nej, men jag kan inte ens föreställa mig att bara gå in, se någon. För att även om man, jag tänker att du kanske har försökt att inte ha så mycket visuella bilder vem hon skulle ha varit, eftersom det är livsfarligt. Men jag kan ändå tänka mig, förlåt om jag är lite förutfattad, men att Jonas kanske inte var din supertyp.
Nej, men precis, och det är inget att himla om egentligen. För att jag hade ju som sagt gjort de här olika scenarierna innan så här, bara för att så här, det kan ju komma vad som helst. Man har ju ingen. Sen hade vi så här, så hade experterna gjort en grej som jag har tagit med mig mycket efter det också, men som funkade skitbra där på bröllopet. Var ju att vi liksom skulle snälltolka liksom alla situationer. Och det kan ju låta flummigt, men att man liksom inte så här, man dömer inte direkt hela tiden, utan att man liksom faktiskt snälltolkar. Och den var inte alls Jonas liksom, om man tänker på utseendemässigt, den typen av killar som jag har träffat tidigare.
Nej.
Men så kände jag också så här, vad fan, jag är ju också singel av en anledning, så det är väl nu jag ska liksom utmana.
Men jag tänker så här, om man är 15 så kanske man kan utmana, men man har ju ändå sin typ, och jag måste ändå säga att eran match var ju ändå lite liksom, det var lite för mycket kafferep och Ibiza uts.
Det ska mötas. Alltså jag är i sig mer kontraster än vad som har visat i tv. Jag älskar nej, tack för rep, så långt kanske inte ska gå. Men jag kan ju faktiskt tycka det är jävligt mysigt att vara hemma och götta mig också liksom. Men
jo, men jag skulle ju säga att generella i alla fall intrycket utav dig, nu har ju jag bara sett dig på tv, det är ju inte att du är en hemmakatt.
Nej, och det är helt sant. Jag vet inte vem jag försöker bygga upp här. Jag har inte träffat, alltså, du vet, när man är 17 då har man ju, liksom, kan man vara lite mer effektiv eller så kanske, men man har skapat det en bild om hur man vill ha det. Det var väl det ni frågade, Anna?
Ja, precis. Snälltolkningens baksida.
Men där kände jag också att, här, att jag gick så helhjärtat in för det här projektet. Att jag tänkte att om jag ska gå med, vara med i det här, då tänker inte jag göra någon halv mesyr, utan då ska jag göra allt för att det här ska funka. Annars tycker inte jag, alltså nu kan jag bara tala för mig själv, så känner jag bara annars är det ingen idé att vara med på något vis.
Nej.
Och därför så la jag mycket andra grejer som jag hade haft tidigare lite åt sidan. För att jag kände att jag ska ändå utmana sig det här. Som sagt, det fanns en anledning till att jag var singel. Och vad var den anledningen? Så att jag såg det bara som ett kul experiment i mig själv också, så här att okej, okay, alltså typ vad, mina vet, tidigare tankar som alla människor har ifrågasatte jag lite grann så här, på, inte på att så här, ifrågasätta hela min identitet, men bara så här på ett intressant vis, okej, okay, varför har jag dragit till det här förut och varför skulle det här vara fel och lite så där. Så jag tog liksom, jag måste ändå säga att jag tog projektet på jättestort allvar, och det gjorde ju Jonas verkligen också.
Ja, men sen är det ju liksom, det är ju alltid svårt med någon som är liksom, jag kommer ihåg att jag var ihop med en frisör från Karlstad som var liksom kingen av Karlstad och ja, hade liksom noll ambition att flytta till Stockholm, och det blir ju, ja, det är ju liksom komplicerat liksom.
Ja, men alltså det är nog större kulturklocka än jag kanske trodde. Alltså herregud, jag är från Nyköping från början, jag är ingen storstadsbo på det viset från början. Jag har ju bott här i 10 år i och för sig, man kanske akklimatiseras lite, men ändå, absolut, jag är helt med på vad du menar. Och Jonas och jag, i, som man ska säga, när vi presenterades inför och liksom när de gjorde matchningen och sånt, så var vi ju ganska lika på ytan, så liksom att sociala spindlar i vårt nätverk och sådär. Men det var ju liksom Jonas nätverk kanske var då så här 5 personer i Örebro och mina 55 personer i Stockholm. Det var lite bara olika referensramar liksom.
Ja, men precis.
Det är inte så fel, men det blir lite olika sätt att mötas, ja.
Ja, men det blir ju inte heller en utmaning innan man speglar vad betyder det socialt. För att det är ju väldigt liksom beroende på hur sammanhanget ser ut.
Men jag tänker ju också, det som jag blev lite förvånad över är att så här, ni är ju liksom inte purunga och ni har liksom på något sätt satt. Ja. Vem är det på andra sidan? Nej, men det jag menar är att det som förvånar mig så mycket är att Jonas lever i en heterosexuell norm och har nästan inte beblandat sig liksom med bögar, om man vill säga så, utan att bli utskälld. Men du pratar om din slag, alltså, du kanske är, om man kommer från landet och har en förutfattad mening om hur en bög ska vara inom situationstecken, så kanske det passade mer in på dig. Medan att Jonas levde ett heterosexuellt liv, även om det var i en småstad. Så att det blev ju också en krock. För att det är det som är så härligt med det liksom sociala livet du har, att alla accepterar, alla kan vara med. Men det är liksom, många har inte barn, man går inte hem så tidigt. Alltså det är ganska krävande socialt liv att vara med på om man har gått och lagt sig 10 och varit med liksom heterosexuella par med bebis.
Absolut, alltså helt rätt kopplat. Det var ju det jag ställde mig så himla frågande. Och det ställer jag mig faktiskt frågande till. Jag tycker jättemycket om Jonas, han är jättefin person, allt det där. Det har inget med det att göra. Men jag ställer mig fortfarande fråga till hur liksom en gay-kille aldrig kan ha varit på en gay-bar. Alltså jag kan inte alla
ja.
det är ju bara, men det visar också på att det är liksom helt olika sätt att leva. Och han hade inga konst, nu kan inte jag fatta på honom, för att han har ju helt en egen åsikt såklart, men Alltså min känsla var ju liksom att han hade inga konstigheter och problem med att han var gay, men han ville ju gärna leva ett straight liv liksom, alltså med villa, Volvo och allt vad det kunde vara.
Ja, men en småstadskille med allt vad det innefattar, sen vem man väljer att ha som partner, det kanske är utan mindre relevans.
Men... ja, men tack.
Men jag tänkte bara höra lite, för det var ju ändå en, jag måste ju ändå personligen säga att det kanske är en av de starkaste docu-tv-scenerna i svensk historia som inträffade i sista avsnittet.
När jag tvättar nu så hittar jag ett par kalsonger.
Okej.
Okay. Jag antar att de är dina. Jag hoppas att de är dina. Annars är det tur att vi har skilt oss då, så att vi inte skiljer oss nu.
Nej.
Nej, men det måste vara dina. Eller?
Nej, det är inte mina.
Men grejen, jag tror typ att det här är...
det är inte mina i alla fall. Det är någon annans kalsonger.
Men det är ju helt sjukt.
Ja, det är inte mina.
Men är det ens kalsonger? För det skulle kunna vara trosor också.
Jag har ingen aning, men det är inte mina i alla fall.
Du vill inte titta på dem.
Det är inte mina.
Men är du säker på att det inte är dina? Men, vad, det är, men du skämtar inte med mig?
Nej, jag skämtar inte. Det är inte mina kalsonger.
Okej. Stelt.
Stelt. Ja.
Ja, ja, men skilsmässopapperna var ifyllda. Nej, men du, då ska jag kasta dem. Jag har faktiskt ingen aning.
Nej, det...
Men det måste vara från midsommar då.
Ja,
det... För det kan jag faktiskt svära på. Ändå. Det är ingen som har lämnat, annan som har lämnat sina kalsonger.
Ja, det är inte mina i alla fall.
Alltså, du är också så himla... Jag känner ju inte att du är planerande på något sätt. När du bara så här, är det här dina kalsonger? När kameran är på. Och det inte är det. Så jag undrar ju helt sonika, vems kalsonger var det?
Vilken jävla tid att tillfällspapperna var påskrivna. Nej, men det var ju fel, det måste man verkligen säga. Men det är också ganska oskyldigt. Man vet, alltså på ett, jag är ju glad för att det är oskyldigt, men det vore ju kul med något roligt skop. Men alltså, det var här hemma var jag var, det var ganska, det var oskyldigt under den här månaden, så det är ett mysterium för mig också. Jag har analyserat, men det här är faktiskt ganska kul. Jag vet inte om det här stämmer, men jag tänkte att fan, här ramlat, alltså det följt med tvätten när jag var i tvättstugan, eller ja, jag fattar ingenting. Jag bara, är det en kalsong? Det där ser jag också ut som trosor. Jag har inte den formen på kalsongen.
Det är inte så många som har det gamla Speedos-modellen.
Men så skrev min mamma igår, hon bara, problemet är löst, det där är mina trosor. Jag bara, men det kan ju inte vara mamma trosor. Jag vet inte om hon sa det för att typ skydda sin son eller någonting.
Det var inte mina trosor, det kan vi konstatera. Men det var ju roligt om du vore så i alla
fall. Mamma ska in och rädda.
Det är maskigt än så tyvärr. Men jag blev lika chockad själv, för jag, tanken gick ju genom mig. Herregud, jag är ju liksom inte oskuld. Det var många tankar som gick med i mitt huvud när de där kalsongerna kom fram. Och det stod lite still i skallen, så kände jag så här, fan vad jag vad han måste vara glad att han skiljer sig från mig nu.
Okej, men nu måste jag fråga, det är ju liksom hela serien är uppbyggd på det där första ögonblicket när man ser varandra och ska gifta sig, och man ser ju direkt om det matchar eller inte. Det går liksom inte att undvika. Och det är jävligt intressant med det mänskliga beteendet. Hur, liksom, hur ytlig man är där vid den första attraction, om man ska säga. Men så tänker jag ändå att det har ju varit en del snack om Märta och Axel. Och att hon då har berättat att hon, ja, men, nästan kände sig liksom övergreppad för att då Axel gjorde... Ja, försökte liksom, ja, som många gör på bröllopsnatten i alla fall.
Förr. Och kyssa.
Ja, precis. Men hur många av er tror du hade sex? Hade ni sex?
På bröllopsnatten?
Ja.
Nej, alltså då var det ju alltså, helt jävla... Alltså, man var ju så trött av alla intryck och sånt. Så att, nej, det var vi låg och pratade lite grann om vad vi hade varit med om. Vi hade inte det. Jag kan inte tala om någon annan. Jag har inte granskat detta.
Nej.
Men du har helt rätt. Alltså, man kan ju göra en analys. Men sen tycker jag liksom också att det där... Alltså det är ett tv-program, men där blir det ju som lite i det vanliga livet. Alltså uppstår attraktion så har man väl sex. Uppstår inte attraktion så har man det väl inte liksom.
Mm, mm.
Och alltså, såklart inte produktionen, de har ju inte sagt ett ljud om bu eller bä eller pushat oss åt något håll liksom. Men jag kände ju förvånaden att jag gärna, alltså man vill gå in på på det här liksom helhjärtat. Och då är ju en grej så här, okej, jag har inte känt superattraktion, jag har inte känt där det här klicket som man kanske vill åt. Men det kan ju också, det vet jag liksom erfarenhetsmässigt sen tidigare, det kan ju ändras om det råkar hända någonting mer. Så för min egen del så kände jag så här att det var värt att prova lite grann under resans gång, så att säga.
Då fattar vi. Det tycker jag gjorde rätt i.
Men hade du liksom koll på de andra paren? Kände du till liksom Axel och Märta och deras situation? Eller är det någonting som du själv har fått uppleva på tv som oss andra?
Ja, men det är någonting jag har fått uppleva på tv. Alltså, för de var inte med på parhelgen. Och parhelgen var ju den första gången som vi träffade de andra paren. Vi visste ju inte alls vilka det var innan.
Nej.
Det var ju, och det var de väldigt måna om, att det inte skulle vara något fejk eller något, utan att det skulle bli ett genuint första möte. Och då var ju Märta och Axel redan lång gång, så att säga. Så att de träffade ju inte jag under produktionen. Sen hade vi en sån information och lite medieträning och sånt där på SVT här innan programmet började sändas. Så då träffade jag dem.
Okej, okay. Men blev du chockad över Bodil och Hans, att det gick som det gick? Eller? För det kändes ju...
För jag fick ju se, liksom, jag fått se lite glimtar av programmet innan det sändes. Men då är det våra egna grejer. Så jag har inte sett något av de andra paren. Och jag har inte heller velat grötta så mycket. För jag vill också överraskas lite. Det måste jag säga att jag blev. För att parhelgen var ju... De kändes jävligt stabila och härliga. Men de var ju också... Hade ju typ varit gifta en vecka då. Och vi hade varit gifta 3.
Just det. Mm.
Eller långt. Det är ju sånt.
Ja, men vad känner du nu i efterhand? Efter att ha varit med liksom, i programmet.
Så känner jag så här, att det var en otroligt kul och spännande resa som har lärt mig jättemycket om liksom mig själv och vem jag är. Det har ju varit 3 resor. Alltså en så här relationsresa där man gifter sig, som man har lärt sig hur mycket som helst av, och det är en ganska sjuk grej att utsätta sig för. En så här, blir filmad konstant i 6 veckor. Det är också en resa. Och sen nu när jag har sänts i 2 månader, en tredje resa. Så att alla de här delarna har ju varit både kul men också utmanande och jäkligt speciellt. Men jag ångrar inte en enda sekund. Alltså jag hade gjort om exakt samma grej igen. För att det är sjukt lärorikt och kul.
Psykologerna i år har ju fått utstå massiv kritik liksom. Och dels så här, det finns inget program längre, det här är bara cynisk tv, det kan inte vara så här risig matchning. Och de andra deltagarna har ju varit ganska missnöjda och känt sig liksom lite utnyttjade och så här. Men du har varit väldigt, vad ska man säga, tolerant och så här, sagt och så här, jag förstår att det inte är så jävla lätt att matcha. Tycker du verkligen, förstår, jag tycker inte att när man jobbar med det så ska man ha kommit längre än så här när man har en match? Eller också har det inte funnits som rätt personer som har sökt? För att om man ska kolla nu, inte ett enda par har hållit ihop.
Mm. Ja, men precis. Alltså, men samtidigt är det betydligt fler än vad som, om man skulle dra någon procentuell grej på typ Tinder eller liknande. Där är ju inga relationsexperter som är inblandade i sig. Men alltså, jag vet inte, jag förstår kritiken till viss del och jag förstår... Alltså jag har ifrågasatt vår matchning många gånger såklart, eftersom det inte funkade, och funderat sådär. Men jag kan också tänka lite grann hur de tänkte på oss liksom innan det satte igång. Och sen jag har liksom full respekt för alla experter där. Jag tycker de har stöttat mig jättebra under de här resan. Och framförallt Maria som vi hade mest, jag och Jonas, har ju varit väldigt så här supportive och gett så här kloka råd och sånt. Och det de faktiskt var tydliga med, det var ju liksom att vi är ju så här, vi drar ihop massa aspekter som gör att ni borde passa ihop. Men själva jobbet måste ni också göra själva. Och det är de väldigt tydliga med innan. Så här. Och de bara, en sak som aldrig kan påverka, det är ju attraktionen. Alltså det är ju någonting som inte... riktigt går. Man kan ju påverka det så här utseendemässigt, bla bla bla. Så är det ju såklart. Men däremot, så att de, den här extra energin och sånt, det kan de ju inte riktigt så här. Så de kan ju typ så här på pappret få fram, det här borde passa. Och sen kan man ju fråga sig det också. Men jag måste säga att jag har förtroende för dem.
Ja, okej. Okay. Bra. Men jag tänker mer på såna här amerikanska såpor, som så här, om du kollar på den amerikanska versionen eller Love is Blind och sådär, där alla är liksom, ser ut som de är plockade från någon så här yearbook på high school katalog och alla är perfect liksom. Så att så här, det finns ju liksom en så här säkerhetsaspekt i det här med attraktion som amerikanska versionen har tagit tillvara på, som svenska liksom har lite förbisett på ett sätt. Och det är klart att det påverkar programmet. Men vi är alltså mycket ytligare, kan vi konstatera, än vad vi vill erkänna.
Alltså det kan jag väl hålla med om. Alltså jag tror liksom att alltså som person känner jag mig inte, jo jag är på nog både ytlig och djup och allt däremellan, men jag skulle nog säga att där fan, hade ni frågat mig för ett år sedan så här, så här, men det är det liksom, personen måste ha utstrålning, energi, humor, bla bla bla, och såklart ett snitt utseende, men sådana har jag insett att nej, det är både och, alltså det är liksom helheten som behöver mötas upp. Vi är ytligare än vi vill erkänna, det hävdar jag också.
Det som blir liksom kontrasten som jag tror många har liksom negligerat när de har liksom satt ihop det här programmet, det är ju att man ska ju lajva vardag direkt. Alltså om du är nykär och liksom attraherad av en person, då är du ute och festar och knullar och allt vad du gör liksom och allt det där. Men här kommer du ju rakt in någon form av, alltså 3 år senare in i relationen. Och det är klart att det utmanar liksom attraktionen ännu mera, om det då dessutom är en gråmus man ska gå på dejt med liksom, eller leva med.
Men alltså 100%, och där blir det ju också så här, man kan ju mötas på fest eller på ett bröllop och sånt, men man kan ju ha väldigt olika syn på hur ens vardag ser ut, och när man slängs in i den på en sekund så blir det ju speciellt. Men sen var det ju verkligen, det tror jag att jag kan dela uppfattning med alla deltagare, är ju liksom att det är liksom 6 veckor, man spelar in 2 veckor innan och så 4 veckor som gifta. Och det känns ju som, det var ju som att man hade spelat in i liksom månader. Och när vi hade varit tillsammans 2 veckor så var det som att vi hade varit tillsammans 1 år. För att du vet, man fick träffa typ föräldrarna direkt. Man fick liksom åka och hälsa på, se hans barndom, se hans, ja men du vet, man fick liksom uppleva allt som man kanske annars gör på, ja, minst 1 år. Så det slängs ju in i det där. Så att vardagen kommer ju på köpet också. Men egentligen kanske lite snabbt om man tänker efter det. Man säger att man ska nog få vara lite i en bubbla.
Ja, men sista.
Ja, och bara resa bort och bara vara med varann. Liksom, sådär.
Så upp med glamouren helt enkelt till nästa säsong. Om det här ska, experimentet ska lyckas.
Ja, men precis. Göra det lite mer, lite mindre vardag, lite mer glamour. Men det beror ju helt på vilka som är med. Fan, det är svårt det där.
Ja, men jag måste fråga också. En del människor är med i såna här tv-serier för liksom någon form av språngbräda. Så känner inte jag med dig. Men hur tycker du liksom rent, vad ska man säga, datingmässigt? Har du märkt ett uppsving? Har du fått många oanständiga förslag?
Men jag har faktiskt det. Alltså, så oanständigt vet jag inte. Men det har, nu är det ju precis igår som det outades att det inte funkar. Men man har fått mycket så här, om det inte skulle funka så har jag en kompis som det skulle passa perfekt med. Eller om det inte skulle funka mellan er så skulle jag jättegärna vilja bjuda dig på en här typ. Alltså det har varit lite sådana där grejer. Det har inte varit liksom, jag vill ligga med dig nu. Men det är liksom mer som är relativt, för att det blir liksom programmet också. Men sen har jag fått lite oanständiga förslag när man har varit ute och sådär också. Jo, men det skapar väl lite uppmärksamhet.
Men vadå, du har inte fått en enda dick pic? Jag är besviken.
Ja, faktiskt det också. Jag tycker inte varför jag skulle vara för anständig. Det är med.
Jag tänkte, försök inte med mig.
Men är det någonting som jag inte står bakom, men det är ju någon form av, jag har haft så här bröllops eller vigselringen på mig nu under när programmet har sänds, för att så här, för att folk ska få fundera lite. Och det är ju typ en attraktion hos folk. Alltså folk är ju superintresserade av det där, och sen också säkert utmana mig för att se hur det har gått liksom. Det har väl varit en attraktionsmagnet som inte är kanske där man hittar den livslånga kärleken, men ni fattar.
Ja. En sista fråga då. Vad tycker du var det mest liksom jobbiga ögonblicket under inspelningen? Vad tycker du var det härligaste ögonblicket? Någonting som inte vi tittare vet om?
Mm. Men alltså de filmade i 1000 timmar och som blev 8 liksom. Men jag skulle säga att alla fantastiska saker vi fick vara med om var ju typ det härligaste. Och nu var det ju väldigt mycket fokus på mitt skaldjur. Vad heter det? Men sen måste jag säga att här, och så fokus på mitt ja-sägande och Jonas nej-sägande. Men vi hade ju också en väldigt fin resa på ett väldigt underbart ställe. Så att jag skulle säga att det var en riktig, riktig så här höjdpunkt. Och sen vår midsommar var också helt fantastisk. Alltså vi merchade liksom våra vänner och sådär. Men sen, och det jobbigaste var väl att man i starten så var det ju liksom att vakna med en kamera i nyllet och somna typ med en kamera i nyllet. Men det vande man sig vid ganska fort. Men nu ska jag faktiskt berätta det jobbigaste. Det var en dag, så vi hade varit gifta typ 4 dagar. Det hade jag typ glömt. Men då åkte jag och jag var med i bootcamp. Det har vi valt att inte fokusera på. De har ju valt att partykristen liksom. Sen hade jag varit på en bootcamp samtidigt. Det var inte intressant. Men jag åkte här från tidigt på morgonen och till min bootcamp som jag var med på då. Och då var Jonas kvar här i lägenheten och vi skulle åka på bröllopsresa. Och då så var jag där och sen så kände jag bara, alltså gud, jag vill inte åka hem liksom. Då hade jag insett så här, att min hem är ändå min borg i min liksom fartfyllda storstadsvärld, eller vad man ska säga, där jag träffar mycket människor och så. Så bara, min lilla borg då, det var liksom också så här, du vet, belamrad med Karl. Det var inte bara Jonas, men det var med en man jag kände, det var med filmteam. Så då ringde jag Maria och pratade om det, relationsexperten, och bara, gud, jag känner mig typ kvävd liksom. Och sen åkte jag hem till en kompis och grät. Jag gråter nästan aldrig, men det gjorde jag. Och sen så var det faktiskt bra. Och sen hade jag inte den känslan lika mycket efter det. Men det blev nog lite överväldigande att säga, fan, jag har ingenstans där jag bara får andas just nu liksom.
Nej, jag fattar, det var intensivt. Har ni någon kontakt idag?
Jonas och jag har egentligen ingen kontakt. Vi har mässat lite kring programmet och så här. Vi bryr oss ju om varandra. Liksom. Jag tycker om Jonas liksom. Så alltså, det är inte så. Så att, vi har ju kollat läget, hur vi mår och alltså, hur det har känts efter vissa avsnitt och lite sådär. Hela läget liksom. Men vi har ingen relation som att så här, vi måste ses nästa helg eller vad gör du till midsommar? Inget sånt. Så att, vi är liksom inte vänner, men vi har ju en omsorg om varandra kring programmet och har kollat liksom och hört kring det.
Men Jonas är ju ändå den som har gått vinnande ur den här tv-serien tycker jag. Han är liksom nykär sen typ ett halvår tillbaka. Sambo, har aldrig varit lyckligare. Så att du kanske öppnade upp någonting i honom som han inte vill ha.
Ja, precis. Alltså, sen får man ju se det, ja, vinnande och vinnande. Hade jag gått ut med det, hade jag liksom träffat någon så här kärlekens skull bara, du vet, så här, att någon fyller mina söndagar, vet jag inte om jag hade varit lyckligare. Så att det beror ju på hur man ser vad som är. Det är alltid lite finare att vara i parrelationen än att vara singel liksom. Jag känner mig ganska glad ändå. Men det är klart att om man utgår ifrån liksom experimentet och träffar sin livs kärlek, så har ju han lyckats. Och det är honom så jäkla väl unt tycker jag. För att jag var, vi hade lite olika aspekter på programmet också. Jag var ju så här, jag tänker liksom, jag måste lära känna en person och bli kär i den för att det här ska funka. Och jag var inte säker på att det skulle ske under en månads tid, men jag var verkligen beredd på att ge det en chans. Men Jonas ville ju verkligen träffa mannen i sitt liv. Och att han sen då gjorde det, om det nu är så, vilket skulle vara underbart, då är det helt fantastiskt. Och jag, man vet inte, det här är ju bara min teori, han kanske inte hade gjort det om han inte hade varit med i programmet. Han kanske öppnade massa dörrar för honom, vem fasen vet.
Det tror jag, lätt.
Men jag tänker att det kanske är ett väldigt bra marknadsfönster för en själv om man nu inte träffar någon i programmet.
Ja, men verkligen, det får man ju säga. Folk vet att man, alltså det som är ju i alla fall, de vet ju vad man får.
Otroligt. Tack snälla Martin för att vi fick en pratstund med dig och rätt ut en massa spännande frågetecken som jag vet att både vi och våra lyssnare har funderat på. Hoppas jag att vi ses på en charter inom kort.
Adjö. Puss och kram. Hej då.
Tack snälla för att ni har lyssnat på Lille Lördag den här veckan. Vi är så glada att så många lyssnar. Och nu är vi ju lika deppiga som er att Gift vid första ögonkastet är slut.
Håll öron och ögon öppna. Det kan ju bli en liten charter med Martin och Lille Lördag lyssnarna.
Vem vet?
Puss och kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.